Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är söndag kväll och det har inte gått många minuter sedan Manchester United lyfte årets första pokal då i den engelska fotbollen, nämligen Liga Cups pokalen.
Nu kommer Liverpool fansen bli arga här. Kommer ju inte Shield, glöm inte.
Ja, det är sant. Ja, fast den har inte delats ut i år. Okej, den här säsongen.
I år var det första.
Årets första titel 2023 och den går till ditt kära Manchester United. Så jag får väl börja med att bara säga grattis.
Ja, nej fan, det var skönt. Det var ingen jättebra fotbollsmatch, kan jag tänka mig, som neutralt. Där, men Newcastle till stora delar är det bättre laget faktiskt. Sen är det en styrka i sig att vinna, men 6 år sedan senast och en jävla fin start på något som... Ja, men känslan är verkligen att det är första av flera under Erik ten Hags ledande, så... Ingen euforisk känsla, det är ändå ligacupen, men mer så att men nu tar vi fler helt enkelt. Det är känslan jag har så här, ett slutsignal.
Ja, men det tror jag nog att du har rätt i. Och som du säger, ligacupen, men det har vi sagt så många gånger här, att det är ju den minst återvärda titeln av de tre som man kan vinna i England. Men för United som klubb tror jag att det här var viktigt att få vinna, och Ten Hag såklart då har varit i klubben lite mer än ett halvår och få lämna första säsongen med minst en titel. Det tror jag han är väldigt nöjd med, och för dig som supporter och hela klubben då så andas ni ju ni känns så nära att det är medvind, och ja, vet inte om jag riktigt håller med dig att Newcastle är det bättre laget. Visst, de i andra halvlek så tar de ju över matchen och
det är naturligt.
Ja, skapar ju ett visst tryck, men de skapar ju inte särskilt många chanser om man ska vara ärlig, utan det är ju United som har det mesta och det bästa, Och jag tycker att det sett över 90 minuter är ett rättvist resultat. Och det var ju lite inför matchen så var det ju två lag där vi pratar att United är välmående just nu. Newcastle är ju inte i särskilt bra form. Och det tycker jag märks i den här matchen också. Det är många spelare som har varit starka tidigare under säsongen som inte riktigt kommer upp i nivå. Nu fick ju Wilson och Almiron starta. Och det är väl spelare som hade haft starkare perioder under den här säsongen än vad de befinner sig i nu. Saint-Maximin ute till vänster. Jag tycker ju att alltså, han är ju en sevärd spelare.
Men frustrerande.
Ja, ska man vara ärlig så händer det inte särskilt mycket. Jag hade ju förhoppningar, det läckte ju någon elva från ett annars väldigt trovärdigt konto att Alexander Isak skulle starta. Det gav ju, jag tycker inte att kanske han var... Alltså ska man få välja någon av Wilson och Isak från starten av matchen så är ju Wilson fortfarande före. Men för mig som svensk så var det såklart hade varit en krydda med honom från start. Nu fick han ju komma in i paus. Gjorde väl inga särskilt stort avtryck. Men det är Newcastle som inte riktigt är där de var för några veckor sedan. Och då hade de nog kanske stått upp bättre. Men jag tycker att det är sett som sagt över 90 minuter. United är det bättre laget och... Casemiro är väl den spelare som man, om man får peka ut någon, och det är ju ganska signifikativt för hela säsongen och just Uniteds insatser att det är han som leder laget.
Ja, men att det är han som får göra det där första målet, för det är det som avgör matchen. Saint-Maximin har ju en superchans någon bara några minuter innan när han gör den här otroliga tunneln på Dalot och ska sätta den i första som det sker, gör en väldigt bra räddning på. Sen kommer det där målet och det är små marginaler, det är inte långt ifrån att det är offside, och sen så är det ett turligt mål vid 2-0 och sen så blir matchen som den blir, att Newcastle med förspelet och kommer till mycket inlägg, men att United kan styra bort det relativt enkelt. Sen det jag på något sätt tycker det är så jävla häftigt att se efter en sån här match, det är verkligen, men som du säger, Casemiro som sticker ut tillsammans med kanske Rafael Varane. Alltså där de har vunnit Real Madrid och folk skrattar åt ligacupen och alltså så här, med rätta senaste åren, det har blivit en Kalle Anka-klubb-cup på många sätt och är väl där på till viss del fortfarande, men just för att City har vunnit den så enkelt så att det har blivit som att det känns som inte man bryr sig, men idag var det två klubbar som brydde sig, vilket syntes på plan. Men Rafael Varane och Casemiros glädje efter den här vinsten, det är häftigt att se och säga jävligt mycket om den mentaliteten, och många ifrågasatte värvningarna, att de var trötta och mätta och ville bara tjäna pengar. Det är bara att kolla på det här liksom.
Nej, men de kom ju hit för en sak, och det var ju att få United att börja vinna saker, och nu har man den första titeln och man är ju faktiskt med och tävlar i två andra, på två andra fronter också i form av ligan. Och,
nej, tre.
FA-cupen också, jäklar ja. Kvadruppen lever.
Det går för kvadruppen.
Ja, nej, men det är liksom, det är därför de är här. Och Varann hade ju lite småjobbigt fjolår med skador och en ledning som inte... fick ihop helheten, men den här säsongen då med sin gamla lagkamrat från Real Madrid framför sig så ser det ju så oerhört mycket bättre ut, och det är en riktigt häftig framtid som väntar i känslan. För återigen så är det ju några spelare i det här laget som faktiskt går att byta ut, och det går att spetsa det här laget och göra dem ännu bättre, och det tror jag att får vi se vilka ägare som kommer att vara där i sommar, men jag tror att man kommer ge Ten Hag det han vill ha, och då kan det här bli då kan det bli roligare titlar än just ligacupen som man vinner framöver. Men om vi tittar på Uniteds startelvan i den här matchen, Jadon Sancho fick börja på bänken, Anthony från start. Tycker att han gör en ganska bra match, Anthony.
Ja, men det är så svårt att beskriva Anthony, för han känns ibland vill man att han ska vara den här tekniska spelaren som är jättesnabb, men han är inte så här wow-snabb, men han är bra på många saker som kanske inte syns och som man kanske inte förväntar sig av den bild man har någon som spelar, och därför blir det svårt att döma honom rättvis, men absolut, han gör en bra insats och återigen Ten Hag, jag tycker att han gör det jävligt bra. Han bytte ut Weghorst när det inte funkar mot Barcelona i paus. Förändrade ganska tidigt och bytte ut Wan-Bissaka som var direkt svag mot Barcelona mot Dalot som kom in med en bättre offensiv. Här får ju Dalot en tidig varning av problem med Saint-Maximin, och Aaron Wan-Bissaka är ju bästa spelaren på plan i andra halvlek. Jag gillar verkligen, som supporter sitter man ofta och ber om de här tidiga bytena. Som när Janne Andersson tränar svenska landslaget, som man sitter och skriker på byten. Och han byter alltid så fruktansvärt sent. Erik Ten Hag, han lyssnar ju på en som supporter. Han byter ju paus. Så ger det här supporterna rätt, eller?
Ja, kanske. Nej, men det var ju, Bojan var inne på det i studion, att de borde göra någonting åt den positionen. Och som du säger, Ten Hag har ju visat handlingskraft tidigare. Jag tycker det var lite märkligt, men det var väl på grund av att Wan-Bissaka var svag där mot Barca, och Dalot kom in och gjorde ett bra inhopp, så kanske han kände att Dalot hade dagsformen. Men samtidigt visste vi att det var Maximin på hans kant, och det är en sån här typ av match som Maximin kan ju ha väldigt kul, och han kan ju vara, ja, men han kan ju kännas farligare än vad han är, för det är ju en spelare som du var inne på, han är ju frustrerande på så sätt att han gör ju så mycket rätt, men när han ska leverera det sista då lyckas han inte riktigt. Om det är sen att det är att han ska avsluta eller att han ska slå den här sista passningen. Det låser sig för honom. Men Dalot hade ju mycket, mycket väl kunnat bli utvisad. Och den risken i en 2-0-ledning, den vågar man inte ta. Så att då kommer Wan-Bissaka in och gör det riktigt bra som du säger. Han har ju bra koll på Maximin, och till slut så byts han ut. Isak kommer in som sagt. Men nej, jag tycker ju... Alltså Newcastle, man ser ju Eddie Howes tydliga idé och man skapar ett tryck. Men för att kunna liksom hota Uniteds otroliga defensiv så måste man ha spelare i bättre form. Och vi tjatade ju om att den perfekta värvningen i januari hade ju varit James Maddison. Han hade ju varit riktigt fin i den här matchen att kunna luckra upp motståndarna. Bruno Guimaraes, Fredrik Ljungberg, han verkar gilla honom ganska mycket. Och det får man väl...
Bruno.
Ja, ah, shit vad
Bruno. Pratar
om och han vill se honom i bättre klubbar. Men där får man ju hålla med Ljungberg. Han är ju en otroligt bra spelare. Men hans styrka är väl kanske... Jo, han är ju tvåvägs mittfältare. Så att det är klart att han kan hitta på saker offensivt. Men han är ju inte den här spetsen på ett mittfält som
han är inte Uniteds Bruno.
Nej, det är han inte. Så kan man väl säga. Det var bra beskrivet. Men
de hade kunnat behöva två Bruno.
Ja, två Bruno hade de kunnat ha i samma lag faktiskt. För Guimaraes hade ju varit fin bredvid er Casemiro där, kan jag tycka. Men det lär inte vara nästa steg för honom. Han blir nog kvar i Newcastle. Men jag håller med det att det saknas lite individuell briljans just nu i Eddie Howes i övrigt fantastiska Newcastle.
Ja, nej, men alltså de har jävligt mycket bra, kanske framförallt defensiven. Men som du säger, alltså balansen finns där, löpstyrkan finns där, men just där luckar upp, och den där defensiva triangeln som United kan ställa upp med nu med Casemiro framför Lisandro Martinez och Rafael Varane. Det är inte många defensiva trianglar jag byter den mot i världen just nu, kanske ingen. Så bra är de. Så där måste man ha någonting, och när Callum Wilson inte har sin dag, Alexander Isak har inte kommit riktigt igång, inte fått de här run of games och liksom så här kommit in och gjort mål 4 matcher i rad eller dylikt, samtidigt som, ja men, Saint-Maximin, nej, det lyfter aldrig riktigt. Almiron har inte det där simmet han hade för någon månad sedan, då är det tufft. Och även om det var ju tryck, men det kändes som du är inne på aldrig riktigt farligt, måste man ändå säga. Så nej, de jämfört med Madison 12 månader kvar i sommar, det börjar mer och mer kännas som en jätterimlig destination för honom.
Ja, så kan det absolut bli. Tungt för alla tillresta supportrar då. Har ju sett videos från London här under helgen. Det har varit en otroligt många på plats, både från Manchester och Newcastle. Men det vågar man väl lova att Newcastle kommer ju spela fler finaler här kommande 10 år. Det var ju väldigt länge sedan man vann en titel, men det lär med tanke på vilka pengar som finns i den här klubben numera, lär dyka upp fler chanser. Men det är klart det är surt att falla på målsnöret här, men det är fortfarande som så att våren blir intressant för Newcastle, för man är i allra högsta grad med i kampen om Champions League-platserna. Jag såg att vi har fått lite kritik för att vi har pratat för mycket United här den senaste tiden, och där behöver inte du uttala, utan där kan väl jag gå i försvar att det inte är alls konstigt att vi har pratat United mot slutet med tanke på vilka matcher som har spelats. Nu var det ligacupfinal, och sen så har man ju mött Barcelona i ett jäkligt intressant dubbelmöte som dessutom United tog sig vidare ifrån, så det är klart att det har blivit ett extra fokus på just Man U.
Och nästa vecka är Liverpool borta också, så ja, spoiler alert, det kommer nog bli lite United då också.
Ja, så kan det absolut bli. Hur firar du det här då?
Soffan i Norrköping, eller vad sa vi i fredags? Köksbordet nu, klockan är 06.30. Så det blir nog faktiskt ingenting. Fan, nej, jag ska fan inte öppna en flaska vin så här dags en sida en söndag. Men borde ju, det är ju fan ovärdigt att inte fira. Första på sex år, man ska fan fira titlar. Och folk får säga att det är liksom en patetisk cup. Fotboll är till för att fira, så enkelt är det. Och jag måste bara säga en sak, jag vet inte om de bilderna kollades upp på svensk tv. Jag såg dem när jag såg en intervju med Bruno Fernandes på Sky Sports på Twitter. Då såg man bara Weghorst när han, alla firade och han bara stod ensam. Eller om han satt ner och bara kollade upp på liksom Uniteds kortsida bakom målet. Och bara, alltså han bara stod och tog in det. Och vi kritiserat Weghorst med rätta. Han har gjort mycket bra. Sen var inte tanken att han skulle starta så många matcher. Men just att han åkte ut ligan med Burnley och hade checkat ut i Besiktas på lån från Burnley. Och nu spelar han för United på Wembley och vinner en cup. Det är så här, men det är en fin story. Man såg så här att han hade svårt att ta in hur han hade hamnat där. Det var jävligt fint. Så kolla på det om ni inte har sett det.
Och jag har kritiserat honom. Jag har kritiserat Anthony också. Men jag tycker att Weghorst gör en bra insats här idag. Han spelar ju fram Rashford till, jag såg att det blev självmål till slut, men han ligger ju bakom 2-0-målet och sen har han ju en bra sekvens där han nästan såg snabb ut i slutet på första halvlek där Karius gör en riktigt bra räddning. Och just när vi ändå pratar om Karius så tycker jag att vi måste berömma hans insats. Först tyckte jag att det såg ut som en tavla 2-0-målet, men det är ju en märklig touch på det där och det är klart att det kanske går en Alisson eller en Courtois kanske kan ta den där. Men jag vill ändå hävda att det där var en ganska svår situation. Och i övrigt så tycker jag att han gör en faktiskt bra match.
Nej, men som du säger, han gör en bra match och det där målet, han tar ju verkligen position för att vara med på skottet och sen går ner och tappar liksom balansen, så ser ju dråpligt ut, men nej, det kan man inte lasta honom för. Hade det varit någon annan än Karius så hade man inte ens nämnt en promille att det vore något konstigt med den grejen.
Men du, vi släpper väl ligacupfinalen där och så tar vi oss till Premier League, för det har ju spelats sån fotboll i helgen också. Och tidigare under dagen här, söndag då, så var det ju ett London derby på Tottenham Hotspur Stadium, Spurs mot Chelsea, och givetvis så lämnar Chelsea den matchen mållösa och det börjar ju bli ganska så jobbigt nu att sitta och försvara vår gamla allsvenska favorit Graham Potter.
Ja, det gör faktiskt ont att se honom. Och den här presskonferensen som man höll nu senast när han pratade om det här med mordhot mot familjen och sådana saker. Och sådana saker, man lider verkligen med honom. För han känns, om man kollar på andra tränare, känns som verkligen som, det som han får kritik för, att han inte är arg. De känns som robotar, som psykfall, medan han känns som en ganska skör människa. Så det blir på något sätt att det gör en under igen när man ser hur pressad han är. Och nu sa han ju själv att liksom, jag förstår att jag är under press. Och det har inte varit någon rykten överhuvudtaget att de skulle ha tappat förtroendet, men efter nollan nu igen, man har gjort fyra mål 2023 och möter Leeds i helgen. Det är ju fint om han vänder på det här på något jävla sätt och liksom han kommer få en lyckad Chelsea-karriär efter den här starten, men det börjar bli väldigt svårt att se att tålamodet ska finnas, speciellt med tanke på hur extremt mycket man har värvat för.
Nej, men det är ju verkligen en ny situation för honom. Inte bara att han är för första gången i en toppklubb, utan också för att det går jobbigt för honom. Alltså han har ju egentligen inte stött på sportsliga motgångar sedan han blev elittränare. Och då blickar jag tillbaka mot Östersund där han tog laget genom divisionerna och upp till Allsvenskan. Sen vidare till Swansea där det blev också väldigt lyckat. Klev på Brighton där han med väldigt små medel tog Brighton till en stabil mittenklubb. Och nu är han i Chelsea och så får han den här käftsmällen. Och nu är han ju på den här frågan. Många tränare som får frågan ibland om man får ju ofta frågan om man känner förtroendet från styrelsen. Då brukar ju de här psykfallen som du är inne på bara slå bort den frågan och snarare spänna blicken i journalisten och kontra med en motfråga om han är dum i huvudet. Men i Potters fall har det ju gått så långt nu att Chelsea är så fruktansvärt nedtryckta i avgrunden att de känner att Potter känner att han liksom han måste besvara på ett seriöst sätt och att han förstår om ledningen och supportrarna har tröttnat på honom, men att han själv då är inställd på att fortsätta och att de behöver vända på det här genom att ta en seger och få självförtroende. För det märker man ju också på spelarna att det, ja, men stundtals tycker jag att i den här matchen kan se bra ut. Tycker man börjar ganska bra och precis som oftast matchbilderna mot Spurs gör, alltså inte bara för Chelsea del utan även andra lag, så är det ju Chelsea som ja, men för matchen och Spurs väljer att försvara. Men att det som vanligt av för Chelsea del är väldigt svårt att komma till målchanser. Och så fort man kommer till straffområdet så känns det som att det är slut på idéer. Och ingen spelare vågar göra det. Det är oväntade och ja, det skapas egentligen ingenting framför Forster.
Nej, och med tanke på, nu har ni spelat den här 4-2-3-1 väldigt länge. Alltså den känns ganska opottrisk på många sätt. Sen i vissa possession kan absolut vara annan om man börjar leka på den nivån. Men för mig, Chelsea styrka och framförallt kanske Reece James styrka och Chilwell nu när han har börjat komma tillbaka. Sedan inte den formen han har varit är när de får spela wingbacks och ha tre backar bakom sig och de kan ösa på. Jag skulle vilja se den med typ Kai Havertz och Joao Felix som en tvåa där uppe. För ja, men de här yttrarna, vi har pratat om det när de värvar alla yttrar. Vem är bäst? Vem ska starta? Nu är det Ziyech, Sterling, Mudryk, alltså Badiashne, Madueke, alltså vem de än spelar så är det, de byter varenda match och det gör ingen skillnad. Så det är så här, det känns som att man borde uppställningsmässigt kunna hitta på något annat för att få in en annan typ av spelsätt och spelare. För det här känns just nu som att de kommer inte till chanser, anfallarna gör inte mål. Alltså både Kai Havertz och Joao Felix är väldigt duktiga fotbollsspelare på många sätt, men de är inga målskyttar. Så då måste man ju kunna få andra spelare i positioner som man fick när man spelade den här, ja, med Tuchels femback med väldigt offensiva wingbacks när Reece James kan komma och piska in de där inläggen likt Trent kan göra i Liverpool. För något måste ju verkligen ske. Sen om det är under Potter eller någon annan, det vet jag inte.
Ja, men jag håller verkligen med det. Ofta ska man få motargumentet att det där är bara en lek med siffror, men det är ganska stor skillnad. Alltså Chelseas, när de är som bäst, deras kanske två bästa spelare, de är ju wingbacks i den formationen, i Ben Chilwell och Reece James. Sen har ju de båda haft ett väldigt eländigt år, men nu är de ju båda tillbaka. Och då, även om de kanske inte är i toppslag ännu, så tycker jag ändå att det är viktigt att de används på rätt sätt. Därför tycker jag väl att Potter, som har ju varit flexibel med formation i tidigare klubbar också, och det är väl bra att han han har möjlighet att spela den här fyrbackslinjen. Men nu när, ja, men det är rätt många mittbackar där, nu får han ju skada på Thiago Silva ganska tidigt i den här matchen, vilket är ju också irriterande såklart, att det dyker upp den där typen av moment som gör att man får förändra. Även om Fofana finns där på bänken och Badiashile också, så är det jobbigt när en, ja, men ledare går ut och när man får ändra på detaljer visserligen, i och med att man bara kan skicka in en mittback. Men det där stör ju såklart Potter. Men jag hade verkligen velat se ytterbackarna, wingbacksen, lite högre upp i banan. Och sen så är det ju bara att fortsätta med Joao Felix såklart och Kai Havertz. För det är de två bästa de har. Ingen idé att försöka få in Mudryk eller Aubameyang här, tycker jag. Utan de där två är bäst och de måste få fortsätta försöka hitta varandra. Och sen är det bara hoppas att en seger, ja, när nu den kommer, men att den kan leda till att laget får mer självförtroende i offensiv zon.
Ja, Tottenham då, Conte ska vara tillbaka till helgen. Jag tror jag såg att han någon rubrik att han skulle vara tillbaka till helgen, så frågan är om han kommer vara tränare mot, ja men exakt, Stellini, alltså han är helt otrolig. Ja. Alltså, han går ju rent, det är bara alltså, skicka Conte direkt, se upp det jävla kontraktet. Stellini får vara en jävla Judas och lämna Conte efter alla dess år, för han, Tottenham, vi ifrågasatt Tottenham hur fan det ska se ut med utan jurism, med Fraser Forster i mål och ut med Skip där utan Bentancourt, men nej, men de är fan starka nu. Alltså de tar skalp på skalp. Sen såg det jävligt illa ut i matchen mot Milan. Så det går ju fort här, men de här två stegen man har tagit ligan nu, så imponerar man stort.
Det är klart att vi fattar att Conte är ju med och bestämmer gameplan och säkerligen med på någon form av matchgenomgång på direktlänk. Men någonting säger ju ändå att Stellini har nu alltså hemmaseger mot Chelsea, han har hemmaseger mot City och övrigt bra resultat när han får leda laget. Och nu då när Conte är tillbaka härnäst så får vi se då var laget tar vägen. Helt klart i alla fall att laget trivs bra med Stellini vid sidan av. Så att vi får se. Det vore ju riktigt tungt för Spurs här om Conte är tillbaka i kommande matcher. Kanske mot Milan då i returen i Champions League. Och så ryker de där. Men Stellini här känner väl att han förmodligen då är lojal till Conte. Som vi fortfarande inte vet vad som händer med, va? Det har ju snackat lite om De Zerbi här. Att det ryktet har blommat upp här mot slutet. Men inget beslut är väl fattat gällande Conte först och främst, va?
Nej, det har väl inte kommit så mycket. Det är väl mycket med frågetecken kring sportchef och sådana saker också. Men som du säger, kollar man på resultatraden. Alltså Conte missar. De slår City hemma, Conte tillbaka, torsk 4-1 mot Leicester, torsk 1-0 mot Milan, sen två raka hemmamatcher mot West Ham och Chelsea, 2-0 segrar. Det är klart att det sticker ut, så är det.
Ja, Skip nämnde...
Richarlison tycker jag var bra idag. Tycker jag liksom man gör assist i andra målet och du får in lite mer vidrighet där uppe. Tycker att man är helt rätt. Vi har tjatat om det hela säsongen egentligen, att man borde ha bänkat sån tidigare. Nu gör man det. Sen hur man ska lösa det långsiktigt med positionen, det har vi pratat om tidigare. Men jag tycker att Richarlison gör en jävligt bra insats idag.
Vi vet ju att Son har en bra position i klubben och de kommer göra allt för att ge honom fler starter framöver, även om Richarlison kommer spela. Och det är lite rädd att Dejan skulle kunna sättas på bänken här nu, för han är inte lika självklar. Det var han som fick kliva av här också när Son skulle in. Men Oliver Skipp då har ju faktiskt visat att han ska ha den där platsen nu när Bentancur är out. Det är ju en egen produkt som de hoppats väldigt mycket på. Han lovordas ju inte bara i Spursled, utan man tror ju på honom som en framtida engelsk mittfältare också. Men jag har ju inte riktigt sett det. Men nu visar han ändå att det han ska spela där.
Men är det inte lite fint också, alltså just den här matchen när man möter Chelsea som har värvat för det man har gjort och har den strukturen på laget sen Todd Bowles intåg som man har, att det är Harry Kane och Oliver Skipp som är två egna produkter som har kostat noll kronor att värva till klubban. Så det är på något sätt fint att just de två gör målet mot det här Chelsea. Måste det kännas som Spurs supporter kan jag bara tänka mig.
Ja, Niva var ju tydlig med det, en passning mot Chelsea, och det här är väl liksom, alltså, jag märker det på David Fjell, man märker det även på sociala medier, att det här är ju Chelseas kanske värsta rival. Och som du säger då, att när två egna produkter får kliva in och avgöra, det är klart att det är en extra skön passning mot just Chelsea. Men om vi går tillbaka till Potter då, vad tror vi? Ryker jag nu?
Nej, jag tror inte det. Han borde ju göra det. Och man
är, ja, men han borde ju verkligen göra det. Alltså, i det här han ska ju sparkas nu.
Ja, nej, men alltså så många tränare som Chelsea har sparkat under Roman, så här, att ja, men, Todd Bowley, då kom ju de inte överens och liksom, det hade ju skurit sig för det senare, men att han sparkade Tuchel efter de resultaten, alltså Harry Potter, vill jag på att säga, Graham Potter, alltså det är en... Thomas Tuchel var ju ett geni den här säsongen kontra vad Graham Potter gör. För grejen är att, fine, man underpresterar sett i XG och sådana saker. Man har absolut förtjänat gjort bra mycket mer mål och man har förtjänat att ta lite mer poäng. Men det ser ju inte bra ut. Det gör det inte. Och det går inte att få in liksom vad som talar på att det faktiskt ska bli bättre och att man ska kunna utmana men Arsenal, Manchester City framförallt, om att vinna de största titlarna. För det är där mål Chelsea ska. Sen måste det finnas en tränare som finns där långsiktigt. Alltså vi har tagit upp José Enrique för att han är... Eller, fan, jag säger José Enrique. Luis Enrique.
Ja. Den gamla Liverpool-backen.
Ja, och Newcastle-backen. Jag säger fel hela tiden. Så om jag säger José Enrique någon gång så menar Luis Enrique. Fan, jag hamnade inte att ha som tränare den andra dålen. Man pratar ju om honom för att han är det största namnet som finns. Men sen vet man ju inte, en sån som Zidane, vill de komma till Chelsea? För det är den typen av tränare som Chelsea ska gå efter, med tanke på de förutsättningar man har och vad man har värvat för. Så man måste ju ha en plan, så att man inte står där utan en tränare och inte har någon långsiktig plan vad man ska göra. Men har man det och har någon tränare i pipen, så då är det nog fan dags. För nu har vi en vecka till nästa match. Man spelar varken midweek i ligan eller FA-cupen där man har åkt ut där. Så det är en bra läge nu, och sen möta Leeds hemma i helgen.
Nej, men det går inte att sitta här längre och säga att man ska få en försäsong till på sig. Han har fått, sen om det är hans värvning eller inte, det har jag ingen aning om. Men de har värvat för hisnande summor. De har alltså gjort ett mål de senaste sex matcherna. De är utslagna i alla cuper förutom Champions League, och där är man väl utslagna om några veckor. Och jag vet som sagt inte om man kommer ge honom chansen i det mötet, för nu det blir väldigt svårt att försvara dem. Jag ser ju olika konton på Twitter med insyn som säger att styrelsen fortfarande har förtroende, men det är väl som Maxen brukar säga, att när det börjar basuneras ut, då vet man att det är nära, och någonstans Bolek, han kan inte bara titta på när det här pågår. Jag hoppas ju någonstans, med tanke på att vi vill ju se Potter lyckas, inte bara för att det är den här svenskkopplingen, utan att han har varit framgångsrik med små medeltider, att han är förtjänt av en toppklubb. Och det är ett, trots att han har fått värva för så mycket pengar, så har det varit ett märkligt intåg i klubben med ett ägarbyte och mycket skador och en rörig säsong med ett fotbolls-VM. Men det går inte att blunda för de här resultaten. Och
Tror du, om jag bara får avbryta av det, tror du att det känns som att man kanske inte kan dra någon slutsats av Potter, men just den här, kan man vara en av världens bästa tränare i världens bästa klubbar och vilja spela 60 matcher per säsong om man är en sån personlighet som Graham Potter? Eller måste man vara ett, ja men vi slentrianmässigt slänger oss med ordet psykfall, men jag tror alla fattar vad jag menar när jag säger psykfall. För även om Ten Hag har känts ganska likeable, man ser ju på honom, det är ett psykfall på ett sätt. Du har Guardiola, ett tvättäkta psykfall. Arteta, tvättäkta psykfall. Jürgen Klopp, dunder psykfall. Alltså, Ancelotti är väl kanske den enda gentlemannen man kommer på den här nivån, men om vi bara tar de engelska klubbarna, så det är ju verkligen olika, alltså det är samma typ av personlighetstyper i toppklubbarna på de framgångsrika tränarna. Thomas Tuchel också, om vi bara tar ett gammalt exempel, Chelsea. Tror att kan man vara så jävla snäll och trevlig som Potter är och vara världens bästa tränare, eller krävs det att man har något att det slår slint i huvudet också?
Nej, men jag vill ju tro att det ska gå, och jag vill ju tro att hans men relation med spelarna som man har hört om i tidigare klubbar har varit ett framgångsrecept. Att det även ska funka i en stor klubb. Men det är väl klart att det måste finnas en del av det här tydligare ledarskapet, om man får milt uttrycka sig så. Och att man måste kunna ta till den mer aggressiva sidan också. Nu vet jag inte hur Potter rör sig i omklädningsrummet och vad, hur det låter där, men någonstans känner man väl att i det här rådande läget så måste någon kliva in och höja rösten och kanske också börja markera mot vissa spelare. Nu är det ju Leeds härnäst, men det var lite som, alltså, ofta känner man med topplag sådär att ja, de har haft en tuff period, och så ser man okej, det där mötet den dagen, då kommer att vända. Men Chelsea är ju så illa däran just nu att det finns inget möte som är enkelt. Jag kände ju så inför Southampton hemma, okej, vad skönt för Potter, nu kommer i alla fall en tre poängare, och så kan han ta med sig den och kanske bygga vidare på det. Men så kom en torsk där, och ja, med ett lead som tog en viktig tre här mot Southampton senast, och har lite medvind och känner också att det är ett extremt skakigt Chelsea som väntar på Stamford Bridge, där ja, supporterna mycket väl kan vända sig mot hemmalaget. Det blir också en tuff uppgift, så att det är ett rysligt läge. Men det som du säger, ska han sparka så ska han nog göra, då ska han få doja nu. För då kan man ju kraftsamla till den matchen och kanske sen ställa till med en vändning mot Dortmund. 1-0 är inget katastrofalt resultat att ta med sig, och det går ju faktiskt att vända på steken där. Men frågan är om Potter kan göra det.
Ja, nej, det blir en intressant vecka för Chelsea. Det blir det verkligen. Ska vi gå över till, vi tar Palace och Liverpool, va? Det var en rejäl bakfylla efter tisdagens match på Anfield, får vi väl ändå lov att säga, va?
Inte så konstigt, va? Att det blev så ändå.
Nej, alltså det där tar ju mentalt, säga vad man vill, det såg man på Jürgen Klopp efteråt också, att det var en knäckt Jürgen Klopp som stod på presskonferensen och sa att matchen var över. Vi pratade om att man har sett en åldrad, mer uppgiven istället för den här aggressiva Jürgen Klopp som man kan bli provocerad av, men som man ändå hade älskat att ha sitt eget lag. Nu ser han ganska uppgiven ut, och hela Liverpools insats i den här matchen tycker jag är personifierat av den uppgivenheten. Och sen kollar man på det här mittfältet, jag fattar inte varför han roterar så mycket, alltså Jordan Henderson, James Milner och Naby Keita, alltså det skulle ju kunna vara ett mittfält i typ Bournemouth eller något, alltså på den nivån är det.
Ja, det är väl ett mittfält som skulle passa alldeles utmärkt i Crystal Palace. Det, de tre hade ju man ju känt att men det är nog i Palace som ska vara. Nej, men alltså Liverpool som klubb, och då pratar jag om spelare, ledare, ägare och framförallt supportrar. De vill ju bara att den här säsongen ska vara över. Alltså det känns som att de redan är i... De vill bara att det ska bli sommar och att de får först lite semester, ledighet från allt vad fotboll heter, och sen ta nya tag i julen när försäsongen börjar och börja drömma igen och förhoppningsvis få in en hel del nyförvärv. Samtidigt då, som de är kvar igen i en kamp om en fjärde plats, och den är ju inte död, även om jag aldrig...
De tar... Jag står fast.
Nej, det kan du inte göra. Nu, det här är precis det jag säger. Alltså, Liverpool är för dåliga. Det går inte att de tar den där fjärde platsen. Alltså, då ska övriga lag vara så fruktansvärt dåliga. Och jag tycker någonstans att Spurs... Ja, det är inte så.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Att vi sitter och gapar över deras insatser och känner att nu är Spurs på gång. Men det finns ändå någon form av stabilitet där med en defensiv som Romero styr, och sen så framåt så är Harry Kane ligans bästa anfallare, och man väntar kanske på att hans omgivning, Richarlison ser lite bättre ut. Han kan ta ytterligare ett kliv och bli dödlig. Och sen Son kanske kommer igång hyfsat i alla fall mot slutet här. Så är ju Spurs i min bok i alla fall favorit att ta den där fjärdeplatsen. Men vad talar för Liverpool egentligen? Ja, det är väl lite då att de här spetsspelarna ser lite vassare ut i form av Nunez, Salah. Men jag tycker att det är ett enda stort mörker.
Ja, det är deppigt. Ska jag säga vem jag... Eller nu kommer jag ju ställa en ledande fråga, men han är en av ligans mest kritiserade spelare i den här säsongen. Oj, vad han saknades i den här matchen. Darwin Nunez.
Ja, faktiskt.
Intensiteten, mentaliteten, inställningen. Alltså Jota var tillbaka, Gakpo, Salah. Det är bra spelare, men det är ganska trött. Loja spelare, alltså det är inte den här intensiteten som Liverpool har haft tidigare, när Mané bidrog ju med den förut typ på vänsterkanten, och Luis Diaz har ersatt den väldigt mycket, den frenesin och liksom kampmentaliteten under Jürgen Klopp och Bobby Firmino. Och Jota är mer än svårt att sätta grepp på vad Jota är för spelare. Han gör sin första start efter en väldigt lång skadefrånvaro. Gakpo har man väl inte riktigt fått grepp i, men han är ju inte den här frenetiska pressspelaren som liksom sätter första pressen och liksom ger en signal till laget att det är så här det ska gå. Det är ett ganska loj anfallstrio när man saknar både Diaz och Darwin, och sen där bakom i det där mittfältet så är det inte jättekonstigt att man gör en platt match, och framförallt inte efter insats på Anfield. Och sen ska vi ska inte glömma att åka till Selhurst Park. Det är en tuff match, det är en tuff arena att åka på. Vi ska inte bara kritisera Liverpool här, men det var just att det kändes så platt och lojt och som en bakfylla verkligen.
Ja, nej, men det också hade man ju varit nyfiken på att se mer av Nunez just nu när han också har fått komma igång med målskyttet. Alltså två riktiga klassmål ändå i mötena mot Real Madrid och Newcastle dessförinnan. Och då har han tydligen problem med det här nyckelbenet igen. Vi får se om han är tillbaka mot Wolves här på onsdag. Men som du säger, hans frenesi där uppe, även om han fortfarande kan missa målchanser såklart, så är han nyttig. Och jag tror att Liverpool i det läget de befinner sig, där det är lite gavnacke, att de behöver en spelare som sliter hårt där uppe. Och sen såklart Luis Diaz, när han nu kommer tillbaka, vet inte riktigt när det ska vara. Det pratas väl om mitten på mars, så det närmar sig. Men hans hårda slit, det behöver verkligen Liverpool som klubb. Sen så får vi väl räkna med att det kommer att ske en hel del förändringar i den här klubben. Jag kan inte tänka mig att någon från det där mittfältet är kvar nästa år. Alltså, jag tycker liksom att en sån som Jordan Henderson skeppa honom. Alltså, ja. Har man, så här, bestämmer man sig för att vi ska inte använda oss av honom, vilket ju Liverpool bör komma fram till, då ska man inte ha kvar, han ska inte vara kvar i den truppens, utan för då kommer han, precis som Minne gör nu, dyka upp i vissa elvor, för man kommer någonstans ändå känna att i vissa matcher behöver man honom, men han håller inte måttet för ett lag som ska, ja, men slåss på alla fronter om att vinna titlar.
På alla fronter. Ja, och han tar ju ett speltid från en sån som Harvey Elliott också, ja. Man vill satsa på honom och sen ta in nya unga spelare. Jag tycker väl att Fabinho ska få en försäsong att visa att han är, alltså att han inte är så dålig som han har varit i år. Sen satsa på Bajsetic, ta in en eller två spelare till. Keita kommer lämna på free transfer. Milner kommer göra sin sista säsong. Carvalho känns ju verkligen mer och mer att Klopp inte tror på. Så där måste man ju bestämma sig om man vill fortsätta satsa eller om man vill casha in. För där har det liksom, det var en prestigevärmning sett i en av Englands största produkter, eller så här, talanger. Så där får man ju bestämma om Klopp tror på honom eller om man ska sälja redan nu.
Men, tycker man borde låna ut honom till Fulham faktiskt. Vi tackar på den fotboll de spelar nu, och de är nu i högsta ligan till skillnad från när han var där senast och de spelade i Championship. Det hade varit en riktigt bra utlåning.
Ja, men just så här, om vi leker med tanken att Liverpool gör en platssäsong nästa år igen och Klopp känner att nej, men det här räcker, att han avgår eller får sparken, helt hypotetiskt, då är det dumt att sälja en sån spelare som Carvalho bara för att Klopp inte gillar honom och hittar honom. Så men det där gillar jag. Låna ut till Fulham, för som det är nu så känns det som en slöseri med den potentialen som finns där.
Sen var det ju, nu håller man på nytt då, en nolla, men hade ju absolut kunnat, precis som Liverpool hade kunnat göra mål framåt, så hade det ju kunnat smälla bakom Alisson också. Så att man ska inte stirra sig allt för blind på de här nollorna som Liverpool nu faktiskt har radat upp. Men återigen då, kan möjligheten till den där fjärdeplatsen, den lever ju i teorin. Och härnäst då, Wolves på onsdag, det blir ingen lätt uppgift. Det känns som att Liverpool i varje match här nu, Chelsea är väl liksom ännu värre däran då, men det känns som att för varje match Liverpool kliver in i, så känner man på förhand att det kommer bli jobbigt. Det krävs en väldigt bra insats om Liverpool ska kunna lämna matchen med 3 poäng.
Men just grejen med Wolves också, Liverpool spelade 2-2 där väl på Anfield i FA-cupen, vann om spelet, och sen senast när man mötte dem borta släppte man ju 3. Och det är ju på något sätt så, man har chans, man är väl bara 3 poäng bakom Spurs som man vinner sina 2 hängmatcher fortfarande. Yeah. Men man märker ju verkligen av modet i Liverpool ledare. Robin Bylund skrev efter matchen igår, vilken otrolig samling hopplösa fotbollsspelare ändå. Det har gått fort där, ner från tröjan till att man känner så där. För de spelarna man har älskat så jävla mycket, det går verkligen fort. Jag förstår honom, för det är den känslan man får av många när man ser dem spela fotboll, hur lojt och oengagerat det ser ut, och det är därför man har förknippat Liverpool med snarare raka motsatsen.
Ja, det blir en jäkla match på Anfield på söndag. Det där United, stora favoriter i min bok. Och med det. Det är inget snack om saken. det tycker du också, men det vågar du inte säga. Det där, alltså, det är bara att titta på sättet United spelar och sättet man både kan försvara på och även bedriva sin offensiv på. Jag har väldigt svårt att se Liverpool lämna den matchen med poäng, samtidigt som de också har överraskat vissa typer av matcher ändå. Jag tänker på City på hemmaplan, så att det är klart att det finns möjligheter för Liverpool, men på förhand för mig ingen snack om att United är favoriter. Du, dessförinnan då så var det ju Man City som var tillbaka i Premier League igen. Och Phil Foden pratade vi lite lätt om senast. Han fick en chans från start. Och jag tycker att han visar någonstans att höjden han har, den har inte de andra som spelar på hans position.
Nej, jag tyckte att det var kul att han spelade lite till höger också. Jag vet inte, det har inte skett jättemånga gånger väl.
Inte i år, tror jag. Nej. Men han har absolut spelat där. Alltså, han är ju, han kan ju verkligen vara på flera olika positioner. Han har ju en liten fri roll där. Men att han utgår från höger, det gör han inte alls ofta.
Nej, exakt. Alltså först för Bernardo, sen har Maris gjort den där platsen till sin. Men det är ändå kul att de får ändå lite svar här. Vi har ju frågat oss vart Rico Lewis har varit. Från att ha startat varenda match och man har skickat Cancelo. Och sen tills när man skickar Cancelo så har Lewis suttit på bänk i varenda match. Men nu är han tillbaka. Man spelar med 4 backar. Vilket vi har efterfrågat också. Foden in, Alvarez och Haaland samtidigt. Jag blir typ inte klok på City på många sätt. När man ser sådana här matcher så är man ju så jävla bra. Man är överlägsna. Och på många sätt så är man lika överlägsna mot Nottingham. Men då får inte Haaland in bollen. Och man släpper in ett slumpmässigt mål i slutet och man får 1-1. Och vi sitter här och pratar om kris. Men egentligen det är så svårt att analysera det här med City. För det är något som inte är som det ska. Men samtidigt så svarar de upp de här matcherna när något inte är som det ska. Med att vara så här jävla bra. Och då är det inget lag som på dem. Det är så svårt att få sätta fingret på vad det är som sker. Om det är detaljerna att ibland sitter bollen, ibland sitter den inte, ibland kontrar något lag in bollen, ibland gör de inte. Men det som börjar bli jobbigt för City är att man släpper in mål hela tiden. Ederson gör en direkt svag säsong. Det har pratats nästan för lite om.
Ja, de har ju han Ortega som backup där som ska ju vara jäkligt vass. Jag vet inte, det är Oskar Linné, gamla AIK-målvakten som hade honom framför sig när de var i Bielefeld i Tyskland. Okay. Och han sa ju alltid att Ortega var, ja men nu har inte Linné varit på den nivån att han tränat med en massa världsmålvakter, men han var väldigt imponerad av just honom. Och när han har fått chanser i kuppen så har han gjort det bra. Sen ska det nog mycket till innan Peppe väljer att flytta på Ederson, för det skulle ju verkligen vara en markering. Ederson spelar ju alltid i ligan och Champions League, men får vila ibland då i cuperna. Nej, men alltså, om man tar med City då, jag tycker ändå så här att det som talar för att man någonstans kan tro att de, till skillnad från till exempel Spurs, Liverpool, Chelsea, där är ju vi inne på hela tiden att ja, det lever i praktiken att klättra i tabeller om man kommer in i såna här perioder där man tar 10 raka segrar. Men det finns ju inget i de lagen som jag nämnde, i deras spel, som talar för att det ska ske. Men däremot i City-spel, jag tycker att matchen mot Arsenal, första halvlek mot Leipzig, ja men faktiskt Forest-matchen också, även om man helt oförklarligt tappar poäng där. Men också i den här matchen mot Bournemouth då, att man har ett spel som gör, ja men som kan vara vägvinnande över väldigt många matcher. Men så dyker de här poängtappen från ingenstans upp, och även mindre bra insatser, för vi har ju varit lite kritiska till City, mycket för att man har så otroligt höga förväntningar på dem. Men som du säger, den här matchen visar ju på att de har en höjd som borde kunna ta dem väldigt långt, även om vi vet att laget de jagar kommer ju inte heller att bjussa på särskilt mycket.
Men är det inte, innan vi går vidare, vi kommer inte prata jättemycket om den här matchen, ska gå över och prata Arsenal mot som åkte till Leicester, men gällande City, att det blir på något sätt att man sitter och ifrågasätter dem. De är väl, jag tror väl, jag har inte oddsen framför mig, men jag kan tänka mig att Arsenal är jättesmå oddsfavoriter som läget är just nu, men City är liksom, ja men strax där bakom. City är fortfarande favoriter att vinna Champions League, och man är favoriter att vinna FA-cupen. Man är alltså, ja men bortsett från några decimaler, favoriter till en trippel just nu. Alltså i alla tre turneringar, och man sitter där och sågar dem och säger att man är på en historiskt dålig plats under Pep. Det blir så två olika tankar i huvudet när det fortfarande är ett lag med sån, med den här höjden som man visar i den här matchen mot Bournemouth. Sen ska jag säga att med Bournemouth verkar ju passa City jävligt bra. Det var väl typ 12:e raka segern. Vilket man dock kom mot Arsenal också, sjukt nog. Men det var ett bra svar på tal, och man har ett väldigt, man har Bristol City i FA-cupen, sen har man Newcastle hemma i ligan nu i helgen, och den bör man väl kunna vinna med tanke på Newcastles form. Sen är det ett väldigt, väldigt tacksamt schema fram till under hela mars, så det finns ju verkligen ett utrymme för City att gå på en 10-matchers run och sätta pressen på Arsenal.
Ja, bra läge för City, som också har ett gynnsamt läge sett i skador också. Det är inte många spelare som är out just nu, och De Bruyne har väl varit sjuk, han satt på bänken här men behövdes inte luftas, utan han kommer säkert vara redo mot Newcastle till helgen då, som ju blir en viktig match.
Ja, vi får igång honom. Ja. Vi får igång KDB alltså. Alltså Prime och KDB, för det är det som är, han har ju varit direkt svag efter VM, han har ju faktiskt varit där. Där måste man få igång honom.
Sen är det skönt också att Haaland, när han då får lite kritik, för det kommer han ju nästan liksom springa in i så fort han lämnar en plan mållös. Men det går ju inte särskilt många matcher för honom förrän det smäller igen. Han är ju så pass fruktansvärt bra i ett straffområde. Att det liksom, jag ser det som nästan osannolikt att Haaland ska gå 10 matcher utan att göra mål. Däremot kan ju Harry Kane komma in i större svackor ibland. Just för att han, då är han nyttig i det övriga. Men han mäts ju precis som Haaland och många andra av världsanfallarna på målen. Men då kan ju så här, när Spurs har det kämpigt och Harry Kane kanske inte riktigt är i den form han vill vara, men då kan det gå ganska många matcher utan att han gör mål. Men det ser man ju inte riktigt att Haaland kliver in i den tunga formen att det går 10 matcher att han inte gör mål, eller håller du med det?
Ja, tänk då bli så ifrågasatt som Haaland blir när han inte gör mål på 2-3 matcher. Ja. Det säger någonting om standarden han har satt. Alltså det är på en historisk... Man är nästan glömt bort när vi satt här och sa att han är fusk och liksom det här chocken han kom till Premier League. Och nu har det på något sätt blivit att man tar det för givet. Vi är alltså lönehelg i februari och han har slagit Kun Agüeros Manchester City-rekord som mesta målskytte i Premier League under en säsong. Det känns naturligt. Om han får normal utdelning resten av säsongen så kommer han ju slå Premier League-rekordet. Och det gör han alltså. Han är alltså född 01 eller 00 va? 01 tror han är född. Och han gör det sin första match. Folk pratar om den här akklimatiseringsperioden och komma till de brittiska öarna, hur svårt det är. Han gör det här sin första säsong. Det är nästan så att vi har börjat prata för lite om vilken jävla säsong Erling Braut Haaland gör.
Samtidigt då som det finns förbättringspotential för det den kritik då som vi tog upp i vårt förra avsnitt och som Henri lyfte fram då i deras studio. Det är klart att det finns möjligheter att involvera Haaland mer i spelet och för omgivningen att anpassa sig efter honom och Haaland såklart att anpassa sig efter deras kvaliteter. Så att det är en häftig spelare som kommer att spruta in mål hela karriären var han än spelar. Och vi antar väl att det sitter ganska många säsonger här framöver. Men du, vi tar väl oss då till Arsenal som åkte till King Power Stadium och tog en jäkligt viktig 3-poängare. Och för mig så var det fullt rättvist.
Ja, jag såg att det varit lite livat på Arsenal Twitter där för att Åslund hade sagt något i stil med att de har flytt som vinner matchen. Och argumentet var att Leicester hade typ 0,03 XG, sämsta XG sen någon XG-sida började mäta. Så det blev ju lite motsägelsefullt. Men det som är starkt av Arsenal här, jag väljer att se det som en styrka. Arsenal är inne i en dålig period. Arsenal, vi har ju sagt det här hela säsongen, Arsenal kommer få sin formsvacka. Jag tycker att man är inne i den här formsvackan. Vi hade dubbla torskarna mot City, vi hade torsken mot Everton. Matchen mot Aston Villa, fortsatt inte sett över 90 minuter, en bra insats. En jävla mental styrka att vinna den matchen och vända den, även om det är tur i slutet med Jorginho Scott som tar i huvudet på Martinez. Och samma sak här, åka till Leicester, man är inte lika självklar och lika bra som man har varit tidigare under säsongen. Och det är ju för att vi har ju fått sådana fruktansvärda förväntningar på det här Arsenal för att de spelar en sån jävla underhållande och bra fotboll under Arteta. Sen är det mycket att Thomas Partey har varit borta de här matcherna. Gabi Jesus börjar kännas mer och mer att han saknar, men styrkan att vinna det här, det är ju sånt som gör att man vinner en ligatitel, att man fortsätter att under formsvackan ta resultat, att man inte tappar poäng. Så det är där jag som Arsenal-supporter hade tagit med mig den här matchen, för det är en jävla stark trea.
Ja, men verkligen. Och sen är jag lite besviken på Leicester då. Och deras insats då, för jag tycker ju, det var jag som vände på hela deras säsong då, när jag gick ut och hyllade dem vid ställningen 0-0 på Old Trafford. Sen har de ju klappat ihop fullständigt sen dess då. Men jag blev ju först besviken då när jag ser att Maddison inte fanns med i startelvan, för jag vet ju hur viktig han är, kanske den enskilt viktigaste spelaren för sitt lag. Och det är ju helt otroligt vad Leicesters offensiv är iskall i den här matchen. Du nämner expected goals, så det kändes aldrig farligt, så det handlade ju bara för Arsenals del om att göra det här målet. VAR kliver in och är bra i första halvlek när Trossard, jag såg det inte alls och domaren ser det inte heller, men det är ju alltså Ben White va, som står framför Danny Ward, och Danny Ward är väl ingen superkeeper, så man känner väl att ja, det var inte så konstigt att han inte kom upp på den där höjdbollen, för det gör han inte särskilt ofta. Han är tämligen ofta feltajmad i sitt luftspel. Men sen visar det sig på VAR då att det är faktiskt Ben White som håller i hans arm, och det är omöjligt för Danny Ward att boxa ut den här bollen med just den armen som Ben White håller i. Så att korrekt av VAR att döma bort det målet, men Arsenal hade tryck och man bara gick och väntade på att det skulle smälla, och i början på andra halvleken så gör det det då via Martinelli, som väldigt snyggt framspelar Trossard då, får Nu gjorde ju Martinelli mål i förra matchen också, men det var ett ganska enkelt mål att komma fri från halva plan utan målvakt. Men han har ju haft det lite kämpigare, så det var nog skönt för Martinelli att få göra det där målet. Och kanske att han kan komma igång igen och hitta tillbaka till höstformen. Men,
vad tyckte du om lösningen med Trossard och Trossard som mer central när Enketia vilades?
Alltså, jag tycker det funkade ganska bra, samtidigt som jag tycker att Arsenal saknar en nia i den här matchen. Och Eddie har ju fått en del skit på slutet för han har bränt mycket, men det är lite som i Nunes-diskussionen. Han kommer till lägena och vi vet att han är en bra avslutare, så att nu var det väl en smäll tror jag. Han var lite lätt skadad, så det var väl ett bra tillfälle. De har Everton på onsdag igen, men jag tycker ändå...
Hoppa in också.
Ja,
han kommer starta på
absolut.
Onsdag.
Jag tycker att Arsenal ska spela...
Partey inhopp också, så det är ju bra svar. Ja. Sen jag måste bara innan så att jag inte glömmer det. Jag måste hylla gesten Arsenal gör och Arteta kanske framförallt, eller vem det är som ligger bakom det, att Zinchenko får binden den här helgen med årsdagen för Rysslands invasion i Ukraina, när alla spelar med ukrainska flaggan som bindel. Det var jävligt snyggt gjort av Arsenal, måste vi säga.
Ja, men supersnyggt och... Sen är ju faktiskt Zinchenko ett kaptensmaterial. Nu är de ju jättenöjda såklart med Ødegaard. Men Zinchenko, som han har men tagit sig an den här klubben. Och han är ju älskad av alla som rör sig runt Arsenal såklart. Och det är ju lätt att sitta och säga med facit i hand då, att det där var en märklig försäljning av Pep. Dels med tanke på att det var Arteta som fick jobba med honom, som vet ju exakt vad han får i Zinchenko, men också för att City har de problemen de har ändå, och det är möjligt att Zinchenko kände att han fick för lite speltid och att han behövde ta sig vidare, och att han nu trivs ju säkert fantastiskt bra när han även får vara en nyckelspelare. Men med tanke på vad som har hänt med Cancelo och hur rörigt det ser ut. Ja,
eller, han hade ju varit given.
Hur jobbigt han har det. Ja, tokgiven. Så jäkla fin som inventerar. Han spelar ju precis som Rico Lewis gör när han är på banan. Men Zinchenko gör det betydligt bättre. Han är ju fri roll. Alltså Zinchenko dyker ju upp ofta ut till höger också. Alltså, han är lite överallt. Jag tycker att för varje match som går, och ju mer Arsenal växer in i matcher, ju bättre tryck de får, ju mer offensiv blir Zinchenko. Så han blir ju verkligen ett offensivt vapen. Så jag tror vi kommer få se... Nu gjorde han ju sin första kasse här i matchen mot Villa. Men jag tror att vi kommer se honom oftare i poängprotokoll. Dels som målskytt och även slå in en del assister. För att han har en lurig roll som är svår att försvara sig mot.
Mycket hockeyassist också. Sen, Ødegaard har ju binden på sig och liksom leder via sitt spel den här säsongen. Men det känns verkligen som att Zinchenko är den verbala ledaren. Och vi är väl ganska överens, du och jag, om att Casemiros sett till nu är säsongens värvning. Men tvåa skulle jag nog bara rent spontant, om jag ska bolla upp en, så är det nog Zinchenko. För just vad man ska inte underskatta den närvaron, lederingskaperna som han har bidragit till här Arsenal. Och skulle Arsenal vinna den här titeln som fan började närma sig, börjar komma in, så att det börjar, alltså vår Premier League ska avgöra snart, man glömmer bort det, men då kommer man verkligen summera den här som en avgörande värvning.
Mm. Men Haaland 27 mål då, en topp 10 på bästa värvningar. Vad säger du?
Alltså han är ju etta egentligen. Men alltså,
jag tycker Casemiro etta, sen måste jag nog ändå säga att Haaland är etta. Men Casemiro har ju fan förändrat en klubb.
Ja, exakt. Det är där man måste gå på. Haalands säsong är ju bättre, men man måste, en värvning handlar ju om att man ska göra laget bättre. Och det har ju inte Haaland gjort på samma sätt som Casemiro har gjort. Men det är så sjukt att jag började bolla upp att Haaland knappt är topp 3 när han har gjort det. Jag vet inte hur många mål. Nej, det är sjukt.
27 kassar. Nej, det är sjukt. Men jag tycker Zinchenko han går från klarhet till klarhet. Och Arteta visste ju vad han gjorde där. Får vi se med hans andra värvning från City när Gabi Jesus är tillbaka. Han kommer ju behövas här i slutstiden när det ska avgöras. När är matchen egentligen på Etihad?
Vet, april tror jag.
Mm. Den blir ju jäkligt häftig. Det blir ju svårt såklart. Nu har man två förluster mot just City. Och då kommer det vara i ett skede av ligan där det såklart, ja, men allt mer förmodligen kommer pratas om just den här titeln för Arsenal. Fortfarande är det ju en bit kvar. Men liksom när vi närmar oss, när det är mindre än 10 matcher kvar, 5 matcher kvar, då är det såklart att det kan smyga sig på nerven. Men jag förstår inte riktigt vad Åslund menade att Arsenal ändå hade flyt i den här matchen. Jag tycker att man det är klart att vill det sig illa så får man inte in bollen och så slutar det 0-0. Men jag tycker ändå det var fullt logiskt att det där målet ändå kom. Och jag delar verkligen din syn på att det är en liten formsvacka på Arsenal. Det är inte lika bra. Men om det här är formsvackan då, så är det ju, och att den inte förvärras utan snarare tvärtom då. Nu är det en riktigt skön match att studsa vidare på här mot Everton på onsdag. För den, då är man revanschsugen också. Det är alltså Everton, de ska inte ha en suck på Emirates. Även om de stod för en bragdartad insats på Goodison när de mötte sig för några veckor sedan. Men återigen då, om det här är den lilla formsvackan, då tror jag att Arsenal blir riktigt, riktigt farliga här sen när de hittar tillbaka. Jag tycker att Ödegaard är lite sämre nu, lite mer osynlig, lite mer slarvig. Man behöver få in partien då, även om Jorginho har gjort det bra. Men det finns några spelare som behöver steppa upp här. Då blir det kul hela vägen till de 38 omgångarna.
Lyssna de kommande matcherna i ligan då. Everton hemma, Bournemouth hemma, Fulham borta, Palace hemma, Leeds hemma. Ett ruggigt schema.
Nej, det där är ju, nu vet jag inte hur många matcher du rabblade upp. Det var det fem matcher, det är 15
fem, poäng. Fem tror jag. Fyra hemma matcher.
Det ska vara 15 pinnar. Du i övrigt då, lite smått och gott från omgången. Leeds med en ruskigt viktig trea. Ligans absolut sämsta spelare, Junior Firpo, klev fram med ett riktigt uselt avslut och löste tre poäng mot, jag skulle säga Nathan Jones, Southampton. Men det är det ju inte längre, utan det är den nya spanjacken som leder laget. Och det var ju lika tung smäll som det var för Southampton, lika skönt var det för Leeds som kan andas ut åtminstone under den här veckan.
Och det är så tydligt att det är ett dåligt avslut när Firpo ska göra mål. Så kul för honom, viktigt för Leeds. Blir en rolig match mot Chelsea. Det är också Chelsea, vi snackar ju rivalmöte. Kanske största rivalmötet mot Tottenham. Men det är ju ett jävla hatmöte historiskt sett mot Leeds också. Mm. Det är alla har det gemensamt. Alltså alla, det är ändå så här, det finns rivaliteter. Det har North London Derby, det har Manchester Derby, det har Merseyside Derby och så vidare och så vidare. Men alla har en sak gemensamt, de hatar Leeds. Det har ändå något.
Ja, det verkar vara, eller det är hotklubben nummer ett i England, och därför tycker jag lite extra om dem. Du, håller du med mig eller tror du att jag har rätt när jag säger att Moyes var 20 minuter från att få sparken?
Ja, det är verkligen inte omöjligt, för hade man inte vunnit den där hemmamatchen så hade det sett tufft ut. Men ja, att man gör fyra mål, ja. Det ser bra ut för Moyes på 20 minuter. Den är Ings med två också. Och ja, verkligen, få igång honom också. För de, alltså, ska macka av skadeproblem. Han började komma in i det lite innan VM, men sen skadeproblem. Antonio, ja, lever väl på sina första 3-4 matcher förra säsongen fortfarande, för han är ju på tok för dålig för att leda ett sånt här lag. Så nej, men viktig match för West Ham som även ska ut i Europa nu. Vi pratade om det innan, jag har redan glömt vad de hette.
AIK Larnaca från Cypern.
Ja, de har man ju absolut ingen koll på. Men en väldigt bra sportslig lottning känns som. Och jävla, kan bli stökigt där. West Ham supportrar som inte tog vana med att flyga ut i Europa ska ner till Cypern i mars. Det kan bli stökigt.
Ja, men viktigt för West Ham att försöka reda ut ligan här nu och få några tre poäng som man kan skapa sig lite marginal ner då. För då kan ju Conference League bli hur kul som helst. För att ser man på lagen som är kvar där, så är det absolut görbart att gå hela vägen. Men om man ska hålla på och dansa kring det där strecket hela vägen, då kommer ju det vara prio. Då blir det nog svårt att vinna en Europatitel. Men ruskigt viktiga besked här. Dennings får göra mål. Antonio kommer in, men han ska nog vara inhoppare den här våren. Då kommer han vara jobbig också när han kommer in med all kraft och säkert revanschugen. Om Dennings, om hans knän håller, då tycker jag att han ska starta, och då gör han nog sin omgivning med Jared Bowen och Benrahma mycket bättre också. Så att tre viktiga poäng för West Ham. Och
jag ska bara säga då, gällande, jag hade missat det helt, jag vet inte om du hade snappat upp det. Vi pratade ju om lottningen till Europa League och Conference League, men det var ju inte fri lottning. Det var ju att de som vann kvalet, alltså 16-delsfinalen, kunde bara lottas mot en av gruppsegrarna. Så exempelvis United hade aldrig kunnat få möta Roma, eller Juventus som också vann en kvalrunda. Så det hade jag faktiskt ingen koll på innan lottningen var gjord.
Nej, den var lite stökig, jag kan inte säga att jag hade koll på det heller. Man ska väl säga att det var... Det är väl främst du som följer den där lottningen, va? Du var dina ja. Men det känns fortfarande
vad fick vi? Vad fan fick vi? Betis och Arsenal fick Sporting.
Ja. Betis är inte helt lätt.
Nej, alltså United har historiskt svårt för spanska klubbar. Så det blir ett tufft dubbelmöte. Blir det verkligen. Jag tror man parkerar på femte plats i La Liga just nu. Så det är absolut inget dåligt lag. Så det blir tufft.
Mm. Bra. Du, Everton då? Möter ju Arsenal det här i veckan. 0-2 hemma mot Villa. Jag såg att Jordan Pickford fick förlängt kontrakt. Och det är ju Championship. Jordan Pickford ska spela nästa år, tycker jag.
Kommer Southgate ha kvar honom i, i EM-kvalet? Som
det,
när han står
i Championship. Det där njuter han ju lite av. För då vet han att det kommer vara ännu mer storm mot honom. Men Pickford startar, det spelar ingen roll vilken division han spelar i. Men det är helt sjukt faktiskt att Watkins, han gör ju ett mål på straff. Men han ska ju faktiskt ha en till i den här matchen när Pickford kliver ut och kapar honom, men det blev ingen straff och Everton är riktigt illa ute.
Den här matchen, så den här matchen måste man vinna om man ska hålla sig kvar, eller i alla fall topppoäng. Det är ju på hemmaplan, vi såg ju matchen mot Liverpool när man spelar på bortaplan. Så där kan man inte spela, den här fotbollen kan du inte spela på bortaplanen. Det går inte, då måste du ha någon omställningsspelare som kan göra någonting. Och då har inte Everton, så poängen måste in på hemmaplan för att det här ska gå. För det är ett sorgligt fotbollslag vi har att göra med Everton.
Ja, det är det verkligen. Det är så fruktansvärt eländigt. De har ju, vet du vad jag tror? De har ju Forest borta helgen. Livsviktig. Nej, men de vaskar ju
matchen. Fan vad krismöten där hela tiden alltså.
Sean Dyche gör, alltså skickar ut reserverna här mot på Emirates. Den där matchen har ni ingenting att hämta i. Och försök att få igång Calvert-Lewin till Forest-matchen här till helgen. För det är den som är prio. Sen har man Brentford hemma. Och sen är det ju Chelsea borta, där kanske man kan ta en trea. Men det ser, Chelsea borta, Spurs hemma, United borta väntar sen. Nej, det är inget roligt schema här framöver för Everton.
Jesper, vet du, jag hoppas inte du har tabellen framför dig, men kan du gissa hur många poäng Chelsea ner till nedflyttning?
Men vad kan det vara? 11?
Ja, 10.
Ja, visst.
Alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt, man har alltså 14 upp till Spurs och 10 till nedflyttning.
Mm. Ja, men du sa 15 efter den där förlusten då, 4 upp till strecket.
Vi sa ju förra veckan att vi ska sluta skicka ut lag, men vi har ju redan skickat ut dem med bompan, det ska ju sägas.
Yes, och vi skickar ut Everton också tycker jag.
Ja, det är fan dags.
Ja.
Får de spela med den nya arenan bara för att slippa se Jordan Pickford i Premier League, och jag kommer inte se Everton än. Även om United i FA-cupen. Jag vill bara ha ett år där jag inte konsumerar Jordan Pickford.
Ja, men jag måste vara ärlig. Det delar väl du den synen på att Everton måste vara i Premier League då.
Utan Pickford. Verkligen. Det är klart att alltså om jag får välja av de här lagen som är här nere, alltså Bournemouth och Southampton känner jag ingenting för. West Ham ska ju vara, Leeds vill jag ju såklart ha kvar, för det är liksom, ja, men man vill ha rivalmöten, man vill ha den publiken, man vill ha, Leeds ska vara i Premier League. Så ska bara få önska, så är det ju typ Wolves eller Nottingham som ska ut. Men det känns ju verkligen som att ett av Leeds och Everton kommer åka ut. Leicester, de är bara 3 poäng ifrån, men de blandar ju, de har ju högsta nivån så att man inte räknar med dem, men de defensiven är ju inte bra. Och Leicester på något sätt, det är inget klassiskt lag, det ser man ju som ett klassiskt lag tack vare att de vann titeln och att de har en spelare som Jamie Vardy och James Maddison, men jag ser ju hellre West Ham, Leeds och Everton i Premier League än Leicester.
Mm. Southampton, Leicester här till helgen, det är en riktig smällkaramell.
Ja. Ja, också jätteviktig match. Alltså vinst där, så är det bara, då är det bara 3 poäng mellan de klubbarna. Då är Leicester inblandat på riktigt. Så man räknar på något sätt bort alla de här klubbarna. Som Nottingham har man ju tänkt, ja, men de har sett bättre ut och tagit poäng. Nej, 4 poäng för Everton. Och de ligger på 13:e plats. Det är ett jävla getingbo där nere.
Mm. FA-cupen ska också spelas i veckan. Men vi har ju såklart extra fokus på Premier League då. Arsenal, Everton, Liverpool, Wolves på onsdag då. Där hemmalagen, framförallt Arsenal, är stora favoriter. Liverpool och Wolves känns ju väldigt öppet just nu.
Ja, nej, verkligen. Alltså Lopetegui, det har ju sett bättre ut. Man var riktigt bra mot Liverpool senast när man fick maximal utdelning i matchen. Vad slutade det? 2-0 enligt Klopp var det väl?
Ja, just det. Ja,
så
bra.
Revansch nu.
Det är verkligen så. Bra, Fabbe. Återigen då, grattis till en ligacup buckla. Fira nu. Kliv ner på stan och så fjällen av dig på någon bar. Och så tar vi väl vi nya tag på torsdag, får det väl bli, va? Nästa avsnitt.
Ja. Ja, nej, men det är torsdag tycker jag verkligen vi siktar på. Det är ju, vad har vi? Nej, inte så jävla roliga FA Cup-matcher. Ganska, enda Premier League-mötet är ju två Premier League-möten. Fulham, Leeds och United, West Ham. Det blir trippelskärmen på onsdag med United, West Ham, Arsenal, Everton och Liverpool, Wolves. Så det blir fint att snacka ner de matcherna och snacka upp helgen. United, Liverpool bland annat. Så nej, vi fortsätter att pumpa ut två avsnitt i veckan och bjuda på, nej fan, det är nerv i tabellen, men överallt, det är kul att spela fotboll.
Ja, så är det verkligen. Vi blir glada för all feedback vi får. Fortsätt sprid ordet att gillar man Premier League, ja men då ska man minsann lyssna på Big Six. Fabbe, tack för idag och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Okay. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.